Här börjar Diamantjägarna, del 1, av Wilbur Smith. Översatt av Ansi Skrinbergs. Inläst av Björn Lövgren, för Saga. Flygplanet hade blivit 3 timmar försenat i Nairobi. Och trots 4 stora whisky innanför västen sov han bara ryckvis fram till att det interkontinentala Boeing-planet gick ner för landning på Heathrow. Johnny Lance kände sig som om någon hade kastat en handfull grus i ögonen på honom, och han var på uruselt humör när han efter den förolämpande tullproceduren fortsatte ut i den internationella stationsbyggnadens stora vänthall. Vanderbilt Diamond Companys London-ombud var på plats för att möta honom. "Haft en skön resa, Johnny?" frågade han. "Ungefär som till helvetet," grymtade Johnny. "Lite välkommen träning, med andra ord." Mannen grinade. De hade tillsammans varit med om en hel del vilda upptåg i sina dagar. Johnny besvarade motvilligt hans leende. "Har du ordnat med rum och bil?" "På Dorchester." "Och en jagga," svarade mannen och räckte Johnny bilnycklarna. "Och så har jag reserverat 2 förstaklassplatser på 9-planet tillbaka till Kapstaden imorgon. Biljetterna finns att hämta i hotellreceptionen." "Duktig gosse," sa Johnny och stoppade nycklarna i fickan på sin kashmirrock, samtidigt som de började gå mot utgången. "Nå, var hittar jag Tracy Vanderbilt då?" "Hon försvann strax efter det att jag skrev till dig. Jag har ingen aning om var du ska börja leta efter henne." "Det var ju snyggt," sa Johnny bittert när de kom ut på parkeringen. "Jag får börja hos Benedict." "Vet gubben något om Tracy?" Johnny skakade på huvudet. "Han är sjuk, så jag vill inte berätta det för honom." "Det här är din bil," sa mannen och stannade bredvid en pärlgrå Jaguar. "Du tror inte att vi skulle hinna ta en drink tillsammans?" "Jag är ledsen, men inte den här gången," svarade Johnny och gled in bakom ratten. "Nästa gång." "Det tar jag som ett löfte," sa mannen och gick därifrån. Det hade nästan hunnit bli mörkt när Johnny korsade vägbron vid Hammersmith i den fuktiga, rökgrå kvällsskymningen. Och han körde vilse 2 gånger på stadsdelen Belgravias smågator innan han hittade de smala gatorna bakom Belgrave Square och parkerade Jaguaren. Husets fasad hade blivit slösaktigt renoverad efter hans senaste besök här, och Johnny gjorde en ogillande grimage. Vår käre Benedict var kanske inte så duktig på att tjäna pengarna, men han visste då precis hur man skulle göra av med dem. Det lyste i lägenheten och Johnny dunkade portklappen 4 gånger hårt mot dörren. Slagen ekade ihåligt längs med bakgatan, och i tystnaden som följde hörde Johnny viskande röster bakom gardinerna, och han lade märke till en skugga som snabbt gled förbi fönstret. Johnny väntade 3 minuter i kylan och ställde sig sedan mitt ut i gatan. "Benedict Vanderbilt," ropade han. "Jag räknar till 10 och har du inte öppnat då kommer jag att sparka in den fördömda dörren." Han drog ett djupt andetag och ropade igen. "Det här är Johnny Lance och du om någon vet att jag menar allvar." Dörren kastades nästan omedelbart upp. Johnny trängde sig in utan att ägna mannen som öppnat så mycket som en blick och fortsatte bort mot vardagsrummet. "För tusan, Lance, du får inte bara klampa på hur som helst," utbrast Benedict Vanderbilt och skyndade efter honom. "Varför inte?" svarade Johnny och spände blicken i honom. "Lägenheten tillhör bolaget och det råkar vara jag som är bolagets chef." Innan Benedict hunnit svara var Johnny inne i rummet. En av flickorna plockade upp sina kläder från golvet och flydde naken i riktning mot sovrummet. Den andra drog en hel lång kaftan över huvudet och glodde trumpet på Johnny. Hennes hår var i vild oordning och stod ut i en grotesk gloria av stela lockar. "Trevlig fest," sa Johnny. Han kastade en blick på filmprojektorn på serveringsbordet och sen på filmduken på andra sidan av rummet. "Film och allt," tillade han. "Är du snut?" frågade flickan. "Du är inte lite fräck du, Lance," sa Benedict Vanderbilt, som stod bredvid honom nu och knöt skärpet på sin sidenmorgonrock. "Är han snut?" upprepade flickan sin fråga. "Nej," försäkrade Benedict henne. "Han arbetar för min far." Orden tyckte stärka hans självförtroende och fick honom att räta på sig i sin fulla längd och han rättade till sitt långa mörka hår med ena handen. Rösten återfick sitt polerade och lättjefulla tonfall. "Sanningen att säga så är han min fars springpojke," tillade han. Johnny vände sig om emot honom men tilltalade flickan utan att se på henne. "Dunsta bruden," sa han. "Gör din kompis sällskap." Hon tvekade. "Dunsta!" Johnnys röst sprakade till som en het eldsflamma och hon försvann.